CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Inom de sista 2000 år hade det inte varit så varmt som idag. Och det finns bevis som visar att det kan vara ännu längre period som vi inte ser så varmt. Så det här är exceptionellt varmt period som vi har just nu.
Hur kan du övertyga alla om att man ska lita på de klimatmodeller som ni opererar med?
Ja, det är vetenskap då som gäller. Det är vetenskaplig metod som gäller. Att man måste ha data, man måste ha jämförelser, man måste göra det på ett vetenskapligt sätt. Panik hjälper inte, utan man måste titta på sakfrågan och sen se på ett realistiskt sätt vad vi kan göra. Forskare, i alla fall de flesta, särskilt mig själv, är inte bra på kommunikation.
Deliang Chen är klimatprofessorn som har en spindel i nätet roll i FN:s klimatpanel IPCC. Efter att ha ägnat sig åt fysik och klimatet i 40 år tvivlar han inte på människans roll i jordens uppvärmning. Men hur säkra kan vi vara på att ökande extremväder är av människan skapat? Och kan vi slå fast att klimatförändringarna ska ses som något farligt och hotfullt? Deliang Chen, välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Du är professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och medlem av FN:s klimatpanel. När du betraktar det offentliga samtalet om klimatet och klimatförändringarna, hur pass sakinriktat tycker du då att det är?
Om jag tittar på vad som pågår i Sverige skulle jag säga att i stort sett det är en bra samtal och balanserad bild av information som är riktiga. Och sen naturligtvis finns ju olika åsikter. Det är väldigt mycket tyckandet i debatten också. Det är kanske att göra klimatfrågan är stort och det påverkar många. Och så det är många som har åsikt, men själv ser jag inget att i stort sett jag har ingen problem med den här debatten som vi har i Sverige, tycker jag.
Du är själv samordnande huvudförfattare till ett kapitel i en kommande rapport från klimatpanelen IPCC. Den ska komma nästa år. Varje sån här leverans från IPCC tilldrar sig stort intresse. Vad blir det viktigaste innehållet i den rapporten som du bedömer det nu?
Det är en jättebra, intressant fråga också. Men tyvärr kan jag inte säga just nu. Vi har precis nämnt ett utkast för igår faktiskt. Och det ska liksom gå igenom review, alltså granskningen. Och den sista. Och innan det blir publicerade så får vi inte säga så mycket om innehållet. Men jag kan säga någonting som klimatforskare som har varit länge i området och som mina syn på utvecklingen. Och jag tycker det har ju senaste åren har det ju gått framåt väldigt mycket. Och vi har ju fått bättre och mer information om klimatförändringar. Tidigare till exempel har vi väldigt fokuserat på atmosfär och nu har vi mycket information från andra delar av klimatsystemet som kryosfär, alltså is och snö, och havet. Det är väldigt mycket information som har kommit fram nu från havet genom nya satellitmätningar och så vidare. Så att det är information, och som modeller tycker jag också har blivit bättre. Sen den här frågan som inledande, som du sa, om extremvädret. Och det var ju nästan omöjligt att säga någonting om enskilda extremhändelser tidigare. Men nu har det utvecklats nya metod som kallas för event attribution. Alltså man tittar på enstaka händelser och försöker koppla ihop med mänsklig påverkan och så vidare.
Vi ska gå in på några olika delar av klimatfrågan alldeles strax. Men om du sammanfattar totalbilden, där det ju den dominerande uppfattningen av alla som följer medier och debatten är ju att det är en mycket farlig situation vi befinner oss i, och det kan gå åt pipan med planeten. När det handlar om, så att säga, hotbildsnivån, sker det någon förändring där med de nya kunskaper som ni har fått in nu, bland annat om havet?
Inte jag sen. Nej, jag kan inte se den. Utan det är den här hotbild som har gärningar kommit fram med forskningen i senaste decennier har ju förstärkts, och den här globala temperaturökningen och den här Paris-avtalets mål, och det har ju en vetenskaplig grund i att när man tittar på då hur till exempel 1,5 grad eller 2 grad global uppvärmning påverkar samhället och hur lång tid vi har kvar för att kunna göra någonting åt problematik. Och det här har inte ändrats, som jag kan se.
Det känns inte som att det är mindre kris eller mer kris baserat på de nya rönen.
Jag skulle säga att det är gärningen som bekräftar vad vi har gjort tidigare, vad vi har sett tidigare. Men vi har mer bevis och starkare bevis och bättre metod också.
Lite om din bakgrund. Du tog din doktorsexamen i geovetenskap i Tyskland vid universitetet i Mainz. Och där var din handledare en blivande Nobelpristagare i kemi, Paul Crutzen. Vilken betydelse har han spelat, om han har gjort det, i den senare akademiska bana?
Mycket, och bland annat Paul Crutzen var ju känd för att upptäckte av det här ozonhålet i atmosfären. Och jag har ju sett hur han har jobbat med frågan, och det var ju också väldigt intressant att jämföra med IPCC-arbetet. Och det var ju också en nyckel exempel på delvis hur människor påverkar då atmosfären, och delvis och hur kan vi göra någonting gott och för att reparera skador som vi har orsakat. Och han har ju med sin forskning har kommit fram att det var människor som ligger bakom. Och genom utsläpp då, i det här fallet, och farliga ämnen som förstör ozon i atmosfär, högre i atmosfär. Och det här har blivit accepterade, och på samma sätt politikerna började agera. Och man kom överens att det var ju ett väldigt, väldigt känt protokoll som heter Montreal-protokoll som har träffats då i Kanada. Och därefter har man börjat göra åtgärder. Och det har, vi idag kan vi se effekterna av dessa åtgärder. Och vilket är väldigt, väldigt positivt och lyckade. Och det här inspirerade mig väldigt mycket att jobba med IPCC. Som du vet, IPCC-arbete är nästan ideellt arbete. Vi gör det ovanpå vad vi har gjort dagligen då. För mig det är liksom undervisning och forskning på Göteborgs universitet. Men vi gör det här på kvällarna och på nätterna. Vi har ganska många möten. Men för att göra någonting som vi tror på och också som är nyttigt för mänskligheten.
Ditt specialområde, så vitt jag vet, är relationen mellan väder och klimat samt klimatmodellering, atmosfärens cirkulation och extrema klimathändelser. Det brukar sägas att det finns en mycket bred vetenskaplig konsensus i klimatfrågan och synen på global uppvärmning och andra klimatförändringar. Håller du med om att det är så?
Absolut. Det är ofta kanske när man tittar på medierapporteringar, man har ju den här, man försöker vara balanserad tycker jag från mediehåll. Och så man brukar ha båda sidorna, och men i verkligheten det är den här första då grupp som har sett och tror på den här övertygande bevis på klimatförändringen, och dess påverkan är väldigt, väldigt stor skulle jag påstå.
Vad anser du själv då om hur oroliga vi alla bör vara för det som är just människans påverkan på klimatet?
Med tanke på alla bevis som vi har och också den här framtidens prognos, då vi brukar säga scenarier då, olika scenarier som vi har sett, som IPCC har samlat på och utvärderat också. Så jag skulle säga att det är ganska stor risk att vi måste ta på allvar.
Vi ska vara oroliga helt enkelt.
Ja, absolut.
Men det finns också några röster som inte sjunger med i den där breda kören och som anser att det inte egentligen är full konsensus, men att de avvikande rösterna hålls tillbaka från de stora arenorna. Och jag intervjuade en av dem för 2 veckor sedan i Kvartal, energiexperten Elsa Widding, som inte håller med om att världen står inför ett klimathot. Du har hört den intervjun, vad jag förstår. Vad är din kommentar till det som hon säger där?
Jag har lyssnat på intervju och jag tycker hon har ju sagt utifrån ett energiexpert kanske perspektiv. Och, men hon har också nämnt några forskningsfrågor som vissa delen har lite missuppfattning tror jag. Och man har inte fattat rätt, vilket är, jag förstår inte. Den här, som hon sa också, klimatfrågan, forskningsfrågan är komplicerade. Och så det finns ju en annan del av den här frågan då, om till exempel påverkan. Vad betyder det för olika sektorer? Och det kan man ha olika åsikt. Men jag tycker inte hon har ju sagt så mycket om forskningen. Jag tycker det är blandas ihop för mycket. Och det finns politik också, det är sant att det finns politik. Men IPCC är inte politiskt direkt kopplad mot politik. Det är väldigt viktigt princip av IPCC för att vara så kallad policy relevant. Alltså man ska göra någonting som man gör är relevant för policy, för beslutsfattande. Men man ska inte vara preskriptiv, det vill säga man ska inte säga vad ska man göra, inte göra, och vad som är fel att göra eller inte göra. Mm.
Elsa Widding hade ju en rad invändningar mot framför allt det som hon menar är politiska tolkningar av vad ni klimatforskare har kommit fram till. För hon ifrågasatte inte IPCCs vetenskapliga rapporter. Vi lyssnar på några av Elsa Widdings kommentarer och påståenden från den fredagsintervjun, och så får du reagera på dem. Så här motiverade hon att hon alls har gått in i klimatdebatten.
Och varför jag vill göra det, det är väl att jag tycker att det har gått lite för långt med skrämselpropagandan. Och att det är viktigt att vanliga människor får hjälp med att tänka själva och inte bara hoppa in i slutsatsen att vi står inför en kris. För det är väldigt svårt att rent vetenskapligt dra den slutsatsen.
Ja, vad säger du, Deliang Chen? Hon tycker inte att den slutsatsen precis är så given.
Jag tycker liksom, det här till exempel vad hon sa, att alla ska ha rätt att tycka själv, och det är inget fel på den. Men det är en vetenskap. Jag tror det finns ju forskningsområden, det finns ju expert, och det här med kris, att det är intressant att det inte finns vetenskaplig belägg på den, utan det finns ju väldigt stort arbete som har lagts fram och titta på hur klimatförändringen har påverkat och kommer att påverka samhället på olika sätt.
Men är kris nödvändigt? Måste så att säga förändringarna tolkas som att det här är ett hot och att det är väldigt, väldigt farligt om vi inte agerar som att det är ett hot just?
Det är naturligtvis, det finns en så kallad risk framing inom IPCCs arbete som tycker jag är väldigt intressant. Och nyttigt också att tänka. Att det finns, när man tänker på risk, det finns ju 3 faktorer som ingår då. Och det första är att det måste finnas någonting som är katastrofalt. Klimatförändringar, extremhändelser till exempel. Och det vet vi ganska bra. Vi har ju kartlagt och vi har ju observation och så vidare. Sen också det finns en annan faktor som är så kallade vulnerability. Alltså hur sårbart man är, eller viss sektor är. Och till exempel om man tänker på havshöjningar, havsnivåshöjningar. Om man inte bor på kustområdet, det är inga problem. Och sen finns också den här då, så kallade exposure, exponeringen till risk, så att säga. Och om man inte bygger liksom alldeles för nära till havet, då är havshöjningen kanske har mindre betydelse. Mm. Alla tre sammanfaller och alla tre verkar till att det blir risk. Och det är den bedömningen som vi gör. Och efter att titta på alla dessa faktorer, då har man både IPCC och, det är också intressant, det finns ju en, in Davos, finns en economic forum varje år. Det samlas både toppolitiker och industrinedare och ekonomisektor. Och de varje år, de gör en riskbedömning. Och det är intressant att följa upp deras rapport varje år. Och senaste 4-5 år, de har ju alltid haft det här extremvärdet och risk som på topp på agenda. Vi är ganska överens att det är en stor risk det.
När det handlar om beskrivningarna om vad som ligger bakom situationen och sådär, så tog Elsa Widding exemplet med hur utsläppen av koldioxid kopplas ihop väldigt starkt med klimatförändringarna.
Vi har en koldioxidhypotes som är långt ifrån falsifierad eller liksom, den är inte på något sätt bevisad, utan det är en hypotes bland många andra.
Ja, stämmer det? Är det en hypotes bland andra med oklart stöd?
Det var en hypotes på kanske 30-talet, alltså 1930 sånt. Och ännu tidigare gärningar. Och vi har ju en svensk forskare som heter Svante Arrhenius som hade den här hypotesen redan för 100 år sedan. Och, men under tiden hade det verkligen utvecklats. Det var min sammanfattning i början som jag sa att det har utvecklats både i mätningen. Så vi har ju mycket mer bevis, starkare bevis. Vi har ju metod och vi har ju utvecklat bättre metod för att kunna göra den här attribution. Det vill säga att koppla ihop det som utsläpp av koldioxid och förändringar i klimatet. Och så idag skulle jag säga att det är en fakta. Det är inte hypotes mer. Jag tror det är, jag har inte, det är första gången som jag har hört att man trivlar på det. Och sista IPCC-rapport har sagt det väldigt tydligt och enkelt. Så att the human influence on climate is clear. Så att från förra rapport skulle jag säga att man har spikat fast att det är vi som har orsakat klimatförändringen till stor del.
Har människor i allmänhet en korrekt bild av vilka nivåer vi talar om när det gäller koldioxiden i vår atmosfär?
Det tror jag. Och jag brukar testa i mina kurser och mina studenter innan jag börjar visa de siffror. Så att säga. Och det är, jag har sett att det är, just i Sverige, den här allmänbildningen är väldigt, har väldigt hög nivå tycker jag. Att de flesta känner nog till både den nivå som vi har och som hur har det utvecklats och var är vi på väg också.
Men där har jag hört röster som menar att det är lite si och så med kunskapen om detta. För att det kan ju låta ibland i debatten som att en mycket stor del av luften som vi andas skulle numera bestå av koldioxid. Men det är ju mindre än 0,1%. Och det är kanske inte, om man frågar en slumpmässig människa i bekantskapskretsen, så en del människor tror nog kanske att det är 5, 10, 20%. Man hör sådana siffror som alltså är 1000 gånger högre ibland. Det har jag i alla fall mötts av, den uppfattningen att det finns så överdrivna föreställningar om hur mycket koldioxid det finns.
Det kan ju hända, och men de student som jag sa då, som jag har mött, har ju ganska bra bjud.
Studenterna?
Inte minst, när man liksom pratar om enheter, när man pratar om PPM till exempel, då vet man att det är parts per meaning. Så det är en liten del. procentuellt. Men det är inte den som är avgör, utan det är hur det påverkar strålningsbalans och energibalans av klimatsystemet.
När det gäller ökningen av mängden koldioxid i atmosfären, hur stor del av den där ökningen anser IPCC är en effekt av mänsklig aktivitet?
Det är jättesvårt det. Och det är också en fakta. Jag har inte hört någon tvivla på det. Ofta man kan tvivla på om uppvärmningen är orsakad av koldioxid eller mänskligt påverkan. Men jag har inte hört någon som tvivlar på att koldioxid, ökningen i koldioxid har ju bjudit till stor del på mänskligt aktivitet.
Stor del?
Stor del, ja. Mm. Jag hörde också lite grann, alltså ibland då, man tänker på kanske det finns en naturlig bidrag också. Men det är väldigt lite, och det är vi säkra på.
Frågan är om det så att säga är möjligt för människor som inte delar riktigt den här bilden att få någon position och bli respekterade i offentligheten. Elsa Widding gav ju intrycket att det inte är på det viset. Bland annat så sa hon så här om hur debatten låter.
Det är en klimatkris, punkt slut. Och temperaturen stiger. Och sen vad det beror på, det frågasätter vi inte. Och vi ska veta så lite som möjligt. Och så försöker vi utmåla alla som tycker någonting annat som idioter.
Vad säger du om påstående att den som inte samtycker med majoriteten i den här frågan utmålas som idioter?
Jag tror det är... Jag har inte sett någon tänka på det sättet. Och jag menar, det är, om man läser IPCC:s rapport och andra vetenskapligt sammanfattningar, så vet man att det är inte sant att man struntar i vad som orsakar. Det är inte så enkelt så att man bara säger att det är en katastrof, det är bara temperatur ökar, vi vet inte, och vi struntar i den. Det är inte sant, utan man lägger väldigt mycket energi och just att ta reda på vad som har hänt. Alltså IPCC har skaffat för att kunna hjälpa då politikerna. Skaffa den här vetenskapligt bakgrund, kunskap om just vad som ligger bakom förändringarna. Och så det är A och O för IPCC arbete. Och det vi, och sen naturligtvis om folk inte förstår eller inte vill förstå, då är kanske... Då måste vi tänka på kommunikation någonstans, att man har inte kommunicerat det här på ett bra sätt.
Elsa Widding lyfte också fram det att jorden har ju upplevt varmare perioder förr, långt innan människan började att utvinna olja och kol och före industrialisering och sånt där. Klimatet har varierat en hel del, åtminstone sedan 800-talet i Asien, Europa och Nordamerika. Det finns sämre uppgifter eller mindre uppgifter från södra halvklotet tyvärr då, men enligt en forskningsartikel till exempel i Nature 2016 så har det varit mycket stora sådana förändringar också i Europa och Asien. Och den svenska klimathistorikern Fredrik Charpentier-Ljungqvist har i en bok beskrivit hur Sahara för 6000 år sedan var en frodig savann, medan det i Sverige var varmt nog för sköldpaddor att leva här och vilda vindruvor och sådär. Vad säger oss de här historiska värmeperioderna om hur dramatisk nutidens temperaturhöjning måste betraktas?
Det är en jätteviktig fråga, och det är också, hon beskriver också på rätt sätt tycker jag, att klimatet har ändrats hela tiden. Det har varit både varmare och kallare. Det finns ju den här återkommande då, oscillationen, alltså mellan kalla och varma period. Och jag har själv också skrivit artikel om den här Sahara, Green Sahara, alltså när detta var i historia då. Och så det är inga problem, och det tycker jag också det är viktigt att man sätter den här dagens uppvärmning i sammanhang, i kontext så att säga, av vad som har hänt tidigare. Men dock, man måste vara försiktig med två saker här. Det är visst det är en skala då som man tittar på och man tänker. Och den här som hon pratade och jag pratade, det är ganska lång period och i historia, och den här kalla och varma period. Ofta han har några hundra år, ibland några tusen år ännu längre. Och nu pratar vi om klimatförändringen som är på 100 år, 200 år. Så det är mycket kortare. Och den förändringen som vi har sett är en annan sak som är viktigt att tänka på. Är hastighet av förändringen. Och så jag kan svara på första frågan då. Att om man sätter den här förändringen som vi har sett i kontext i historia. Så är det så att åtminstone vi känner till inom sista 2000 år hade inte varit så varmt som idag. Och det finns bevis som visar att det kan vara ännu längre period som vi inte ser så varmt. Så den här är exceptionellt varmt period som vi har just nu. Och det andra punkt är väldigt viktigt, ännu viktigare kanske, är att hastighet för förändringar, den här uppvärmningen som vi har sett, det har gått inom 100 år typiskt. Och mina andra förändringar som vi pratar om, det var liksom flera hundra år, flera tusen år och ännu längre. Så att det är den hastighet av förändringen. Vi vet alla växter till exempel, djur och samhälle, mänskligt samhälle, det tar ju tid att anpassa sig till förändringar. Vi har sett de kanske ännu kraftigare förändringar tidigare, men det har ju gått på längre tid.
Du menar, du kan vara ganska säker på att
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Att dagens temperaturhöjningar är något helt annat än det som skedde för 600-700 år sedan.
Absolut. Alltså, minst
det är något annat.
Ja, det är helt annat. Och hastighet och så vidare.
Men vi hade ju också det som kallas för lilla istiden. Och det är ju inte så länge sedan. Runt år 1350 och fram. Ja, det var nästan 500 år, fast det var några riktiga köldknäppar. Men det var en period på nästan 500 år. Framförallt 1600-talet var påtagligt kallt. Och det här har ibland kopplats ihop med att solen har haft betydligt mindre solfläckar när det har varit som kallas på jorden. Ja, det visar ju också hur många olika typer av faktorer som påverkar klimatet, inklusive det som sker på solen. Men Deliang Chen, skulle vi kunna få se en upprepning av lilla istiden om några hundra år?
Om tänk på några hundra år, det gör jag inte utsluta. Men tittar man på den här förändringshastighet som jag har sett och de prognos som jag har gjort för nästa hundra år och så vidare. Och så har jag svårt att se den. Och i och med den här mänskliga kraften och påverkan har varit så stark. Och solen spelar väldigt stor roll, det är ingen tvekan. Och det har vi också uppskattat, att till exempel i sista 100 år, det har ju spelat roll, men det är väldigt, väldigt liten jämfört med den här mänskliga påverkan. Det kommer ju vara väldigt lite också, det vet vi. Det vet vi ganska väl. Och sen också den här med vulkanutbrott till exempel, kort perioder, det kan ju spela en stor roll. Men det vet vi, det kommer inte vara långvarigt.
Vi går in på det här med extremväder, orkaner, våldsamma oväder med översvämningar, tornador. Vi påminns ofta i klimatdebatten om att det blåser mer och regnar mer numera. Det är värre torka och på fler områden än förr. Men vad vet vi säkert om kopplingarna här? Så här sa Elsa Widding i fredagsintervjun i den här frågan.
Enligt IPCC, FN:s klimatpanel, så har inte har vi inte kunnat se några extremväderfenomen som konsekvens av våra utsläpp av koldioxid ännu.
Håller du med om det, Deliang Chen?
Inte, och det är väldigt tydligt vad vi har sagt hittills, och det kommer också bli ännu tydligare än vi kommer att säga. Men med den sagt skulle jag också säga att det finns ju olika säkerhet, så att säga, och när vi säger den. Och det finns olika typer av extremhändelserna som har nämnts. Det finns höga temperatur till exempel. Det är inga problem. Utan tvekan, det kommer att öka sådana extremhändelserna. Det har vi sett redan också under de senaste 10 åren. Att vem bjuder på sommar då har ju ökat och blir starkare också. Det är något konstigt med uppvärmningen. Däremot med nederbörd, då vet vi att det finns en regional fördelning. Det inte sker enhetligt. Överallt blir det mer översvämningar, utan det vissa ställen blir torrare också. Och vissa ställen blir vårtare. Och sen är det topiska vulkan till exempel. Och det har vi sett att antal eller frekvens har inte ändrat så mycket. Men däremot, det finns olika klasser då för dem. Och de som är starkaste klasserna, det värsta då, antal och styrkan har ökat. Och så det finns olika typ och olika grad av säkerhet och bevis på olika typ av extremhändelserna. Men i stort sett, vi har ju sett en ökad.
Men kan man vara säker på att de så att säga blir grövre så att säga, eller extremare, de händelserna som sker, att det hör ihop med koldioxidutsläppen i världen?
Ja, och det finns 2 sätt att göra det då. Och det ena är att man använder sina förståelse av fysikalisk process. Och då vet vi till exempel nederbörd att när temperatur ökar, då ökar ju avdunstningen från havet bland annat, så blir det mer vattenångor i atmosfär. Så när det regnar då, det stället där det regnar, så kan ju regna mer. Så det är en fysikalisk förståelse som ligger bakom. Och samma med vulkan också då. När havstemperatur ökar, då blir mer energi då som tillförs. Energi är väldigt viktigt för den här typen av system. Att kunna utvecklas, bli starkt och så vidare. Och sen också det finns mätningar alltså, och kombinerade med klimatmodellsimuleringar. Och då kan vi liksom stoppa in mänsklig påverkan i modeller. Och sen vi kör igen samma modeller. Vi tar bort mänsklig påverkan. Det här kallas för attribution. Då. Det finns ett väldigt fin diagram från IPCC som visar att om man inte tar hänsyn till mänsklig påverkan, då kan man inte återskapa de statistik som man hade observerat under de sista 100 åren.
Ja, men nu talar du om, ni spelar ju med en rad olika klimatmodeller inom klimatpanelen, och frågan är förstås hur bra de är, om de här scenarierna och prognoserna som ni levererar verkligen är korrekta. Hur säkra kan ni vara på att de faktiskt visar verkligheten och dessutom den framtida verkligheten?
Det är en jättebra fråga. Och det är också man måste både tänka och svara på det här på ett bra sätt. Annars är det som faller ju hela. Och, ja. Så mitt svar är att det har skett en oerhört snabb och positiv utveckling när det gäller modellutvecklingen. Och det, från början det var det väldigt enkelt, egentligen bara atmosfär. Och det har ju utvecklats till en så avancerade och som man kan tänka sig nästan. Och sen man använder ju den snabbaste datorn i världen för att göra beräkningarna. Det är väldigt komplicerade modeller, det krävs mycket behandlingskapacitet och det är mycket data som används också. Så sen viktigt i det här sammanhanget att hur bra dessa modeller är. Så att det finns en jätteviktig test som man har gjort under 90-talet skulle jag säga. Man börjar testa modeller för att kunna återskaffa då. Det bästa testet är att återskaffa vad som har hänt de sista 100 åren sen man har börjat mätningen då. Och jag skulle säga att just den här testet har gått jättebra de sista 10-20 år. Där man har sett en bra överensstämmelse då mellan modellkörningen och med observerade värdena.
För där finns det nog uppfattningar som går på tvärs med det som du säger. Bland de debattörer och forskare som inte är med helt på klimatnoterna, då brukar det sägas att de här klimatmodellerna inte har varit användbara i att titta liksom bakåt på klimatet, alltså räkna ut historiskt. Du säger nu att jo då, det har de gjort väldigt, väldigt bra. Det har nog kanske inte lyckats övertyga alla kritiker om.
Ja, det har jag hört också ibland. Men när jag hör detta, då brukar jag förklara. Så det var lite onyttigt om alla inte har fattat det. Och det är en av de viktigaste framstegen inom vetenskap, skulle jag påstå.
Så du har ingen tvivel på att det finns ju så många klimatmodeller. Man skulle tycka så här att om man skulle känna sig väldigt säker, så skulle det finnas en modell som funkar, så att säga. Men nu finns det jättemånga. Hur kan du övertyga alla om att man ska lita på de klimatmodeller som ni opererar med?
Ja, det är vetenskap då som gäller. Det är vetenskaplig metod som gäller. Att man måste ha data, man måste ha jämförelse, man måste göra det på ett vetenskapligt sätt. Det är precis vad jag precis håller på att göra. Och så man måste ställa alla dessa modeller tillsammans. Det är också någonting som har gjort. Man har koordinerat alla dessa klimatmodeller, körningar, på samma sätt. Alla måste köra på samma sätt, sen oberoende då. Men sen samlar in data någon annanstans. Sen börjar man analysera alla dessa. Och resultatet representeras då i IPCC-rapport. Och den sista i den här special report, 1,5 grad, för 2 år sedan. Och sen 2013 då, i Stockholm har vi släppt ut den här sista, den femte rapport. Så i alla dessa rapport finns en bra beskrivning på hur har man gjort det, hur resultat ser ut och så vidare. Och förresten, det är inte så jättemånga sådana klimatmodeller. Det är ganska kostsamt. Och det finns 40-50 styck i hela världen, så det är inte jättemånga.
En sak som jag fäste mig vid i intervjun med Elsa Widning var att hon faktiskt ställde sig bakom IPCCs vetenskapliga rapporter. Det är ju rätt svår genomtränglig materia som knappast är begripligt för gemene man, och det kan vara tusentals sidor. Så därför skapas ju sammanfattningar av rapporterna, och då enligt henne upphör den vetenskapliga trovärdigheten.
Ja, men det blir ju fel. Alltså, det är ju, den här sammanfattningen skrivs av politiker för politiker, skulle jag vilja hävda.
Sammanfattningarna, det är där det sker någonting enligt henne. Vad säger du, vad händer med era forskningsrön när de går från att vara vetenskapliga rapporter och sen redigeras, kortas och tolkas till policydokument som sen sätts i händerna på världens politiker?
Och det är jätteroligt att höra att även hon också är positiv till IPCC vetenskaplig rapport. Och det är sant att det finns två delar då. Den första är vetenskapligt, det är alltid över 1000 sidor, inte lätt. Även för forskare som jag som har sysslat med klimatfrågan över 40 år nu. Och det är jättesvårt att läsa alla dessa kapitel, så att säga. Och det finns också många forskare, forskning som ligger bakom, så det är inte, man kan inte som individen förstå alla dessa aspekter. Men det här att vi kallar för SPM, alltså Summary for Policymakers, det här policydokument, att det är fel, det är missuppfattning att det skrivs av politiker till politiker. Det är till politiker, det är yes, men det skrivs inte av politikerna.
Har de inget inflytande här?
Nej, de har ju inte inflytande på innehållet, men de har en inflytande. Jag kan berätta lite grann om process, eftersom jag har sett att det många gånger det blir missuppfattning där. Att IPCC är vetenskapligt, inte politiskt. Och då säger man att varför är politiker inblandade? Jo, det var en designad process att när vi skriver färdigt rapport, de kan inte säga någonting om rapport. De kan kommentera, det kan de. Men då tar vi den på ett vetenskapligt sätt och behandlar alla dessa kommentarer. Och det är inte bara de som kan kommentera. Alla faktiskt forskare, icke-forskare, hela min lägger den på hemsidan och alla kan kommentera faktiskt. Bara anmäla sig, då kan man nämna en kommentar. Och vi måste besvara alla dessa kommentarer skriftligt också. Så den här gången fick vi över 50 000 kommentarer. Så att vi måste svara på alla. Så det är en väldigt transparent process. Och sen politikerna kommer in när vi skriver den här sammanfattningen. Ja, med sammanfattningen är 10 politikerna. Så de ska vara med och diskutera då om de fattar vad vi menade. Och vet, forskare, i alla fall de flesta, särskilt mig själv, är inte bra på kommunikation. Och det, vi är väldigt mycket i våra egna forskningsfält, så att säga. Och den text som vi skriver, det behöver inte vara lättförståeligt för politikerna. Så det är, tycker jag, det är en jättebra process om man ska använda den här vetenskap för policy. Då ska man förstå på ett riktigt sätt. Så det blir ett samtal där, som jag säger. Det är inte så att de har inflytande över vad vi skriver, utan de vill faktiskt ofta klargöra vad menar vi till exempel. Och det finns många aspekter som forskare, särskilt naturvetare, då, som inte tänker på faktiskt. Att små Öland, till exempel små staten då, små ö. Och de, till exempel, de har sina egna bekymmer. De vill förstå också bättre vad som händer där. Och oftast tänker vi inte på de små områdena och så vidare. Så det är en jättenyttig process. Men de påverkar inte vetenskap. De påverkar inte slutsatserna som vi drar.
Så du har inte tagit det för pannan någon gång när du har sett vad det står i den där summary for policymakers och tycker, men var fick de det här ifrån?
Nej, det är en resultat då, genom samtal och så förbättrade, skulle jag säga, dokument som policymaker då förstår.
Du har ju kontakt med forskare över hela världen och IPCC är ju, får man säga, ett globalt projekt. Och du är ju själv från Kina ursprungligen. Vad säger dina kollegor som forskar i klimatet i Kina? Vad säger de? Hur allvarligt tycker de att situationen är?
Jag tror det är inte bara Kina då. Hela världen forskare har väldigt lätt kommit överens. Och jag kan säga att vi har samma uppfattningar. Och sen det finns ju naturligtvis att klimatfrågan är väldigt komplex, som jag sa tidigare. Det finns ju andra aspekter som forskare som inte kan påverka och så vidare. Men annars jag tycker forskare i hela världen, jag har inga problem att kommunicera med dem. Jag har inga problem att förstå dem. De har inga problem att förstå oss heller. Så att, jag ser inga skillnader faktiskt.
Du har själv gjort forskningsresor i bland annat Tibet, där du har undersökt glaciärer till exempel. Vad har du själv sett där? Vad kom fram av dina besök och din forskning där?
Det var ju väldigt intressant att kunna uppleva då och se själv då. Jag har sett många mätningar, och men när man på plats då börjar man förstå hur stort det är och betydelse av det här för hela Asien. Ja, med Tibet och glaciärer, det har ju en vattenförsörjning för en stor del av Asiens befolkningar. Så att det är en typ sådana ändringar i sånt känsligt område som kan ha en stor betydelse. Och jag har sett mycket förändringar. Och jag har organiserat ett internationellt program, har varit med i organisation och som just tittar på både klimatförändringar och påverkan då på vattenresurs, ekosystem, miljö och så vidare. Det som vi har sett, det viktigaste är att ändringen där, det är snabbare än genomsnittet i världen. Det är precis som på högre breddgrad att det är snabbare också.
Nu är jag tillbaka till debatten, offentligheten här och medierna och det politiska samtalet. Jag såg en intervju med den danske statsvetaren Björn Lomberg som ju är ute ofta i klimatdebatten och har skrivit uppmärksammade böcker, bland annat en som heter False Alarm. Falskt larm. Han verkar ha lågt förtroende för medieföretagens förmåga att skildra klimatfrågan sansat och rimligt. Och han citerade i den här intervjun en undersökning som gick ut på att 48% av de vuxna i världen anser att det är troligt att den globala uppvärmningen kommer att leda till att mänskligheten utrotas. Alltså nästan varannan vuxen enligt den här undersökningen som Lundberg citerade tror att vi kommer att utrotas som en följd av det här. Vad är din kommentar till det?
Jag skulle kunna tänka mig att kommunikation på den här klimatfrågan är inte rätt. Och det är också att mediaföretag och har ju, det har ju sin alltså, eget perspektiv att göra det. Och just när det är sådana siffror, sådana statistik, jag vet inte varifrån kommer de. Och det måste man liksom verkligen titta på.
Du känner inte igen siffran, eller?
Nej.
Hans bild var ungefär den här, att alltså, media älskar fruktansvärda berättelser. Media loves terrible stories, sa han. Och så menar han att för, det här är tacksamt för politiker som är blomvalda. The world is going to end, but I can save you. Vote for me. Det var hans sammanfattning av att det så att säga kan vara lite attraktivt med undergångsberättelser. Att det är någonting som kanske också allmänheten ibland vill ha en fruktansvärd historia på något vis. För att även du tycker väl att det här är något överdrivet att utgå från att det är stor sannolikhet att mänskligheten utrotas som en följd av det här.
Och det här går lite utanför min kompetensområde nu. Och det har också handlat om lite grann om både kommunikation, media och politik. Och så jag är inte expert på det, men jag kan tänka mig att, som jag sa tidigare också, media har ju säkert eget perspektiv och också sitt eget sätt att jobba. Om det inte finns en storyline så kanske funkar inte media, det vet jag inte, men jag är inte expert på det. Men jag tror på vetenskap och också jag ser behov faktiskt ha en mer saknit beskrivning av vetenskap. Och det har tyvärr IPCC har gjort inte så mycket hittills. Och det är mer upp till kanske vissa medieföretag och vissa journalist, aktivist som har gjort väldigt mycket av det här kommunikationsjobb. Och så ja, det är inte mitt område så jag
Men det är en ganska viktig del alltså från den vetenskapliga forskningen och de rön och kunskap som finns där till att det ska nå ut till världens befolkningar, beslutsfattare och väljare. Sa du att det är en del aktivister som har i stort tagit på sig rätt mycket av den här kommunikationsrollen?
Ja, ibland. Och det finns också andra som gör det, som Ergård till exempel har gjort. Han var inte forskare, men han gjort väldigt mycket kommunikation. Men han har gjort ganska bra ändå att han baserar sin kommunikation väldigt mycket på IPCC:s rapport. Och, men det finns ju andra kanske som inte har den här sammanhängande bild. Och ja, det är väldigt svårt för mig att bedöma. Men det är en viktig uppgift som jag ser. Att jag också som forskare ibland tänker också att vad har vi för råd i detta? Och, men vi har ju säkert inte gjort tillräckligt.
Om vi ska sammanfatta då, Liang Chen, jag har ju redovisat flera av de kritiska invändningar mot den etablerade klimatsynen som finns här och var om man letar, och du har besvarat dem. Vad säger du till de röster i debatten som i stort sett anklagar världens vuxna för att ha tagit ifrån våra barn deras framtid och att vi kollektivt borde skämmas?
Det håller jag inte med. Och nu säger jag det här som medborgare. Och det är inte forskningsfråga längre. Och jag tycker också att om man lyssnar på vetenskap, i det här fallet IPCC, det är också intressant. IPCC är inte bara som forskare då, utan som tror på klimatet och som jobbar med klimatförändringen. Det finns också de som är skeptiska också. Men i alla fall, om man tror på IPCC som en sammanfattning då, som en utvärdering av alla forskningsresultat, så ser vi att det finns en långsiktigt skador som vi gör genom utsläpp. På så sätt det finns en fråga som är så kallad generation justice. Det vill säga det som vi gör idag har ju stor betydelse och konsekvens för våra barn och barnbarn. Och jag tycker de har rätt att känna till detta och de har rätt att reagera på vad vi håller på. Så att, det tycker jag inte. Det är fel att de får information också, de får rätt och möjligheter att agera.
Bör vi få panik som vissa hävdar är rimlig reaktion?
Ja, alltså, om man vill reagera på ett sakligt sätt, panik hjälper inte. Utan man måste titta på sakfrågan och sen se på ett realistiskt sätt vad vi kan göra. Vad vi kan åstadkomma. Och sen naturligtvis gör någonting. Inte bara prata, argumentera, utan agera på de fakta som vi redan känner till.
Och när den nästa rapport från IPCC kommer ut nästa år, den som du alltså har jobbat intensivt med, men som du tyvärr inte får redovisa innehållet i. Men vad tror du kommer bli det internationella samfundets sammanfattande reaktion när man får ta del av den? Vad blir det? Blir det liksom en förstärkt sense of urgency? Eller blir det en lättnadens suck? Eller blir det, jaha, det var det gamla vanliga. Vad tror du det blir för någonting?
Det beror på naturligtvis vem du frågar. Och det blir säkert olika reaktioner. Och, men om man tänker på sakningssätt. Det här är ett bra mekanism som man var femte år ungefär uppdaterar kunskap negativt. Så det kommer bli en uppdatering av kunskap negativt. Som vi kan ha bättre basis för att kunna reagera. Och ha bättre policy, bättre förståelse. Och det tror jag det alltid går framåt. Sockligt, men det finns ju säkert olika reaktion på rapport.
Men det är inte ett helt nytt operativsystem, utan Nej. Det är det nuvarande systemet som uppdateras.
Absolut.
För att ta en...
Det är jätteviktigt att lägga det här på bra realistiskt förväntningsnivå.
Deljang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och en av författarna bakom den IPCC-rapport som kommer nästa år. Tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack själv.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.